det var en natt som man nog sällan glömmer. Man, varje gång man igen börjar tänka på det, så ser man de där bilderna framför sig. Det var nämligen så att jag var hemma på julpermission och vi firade julen hemma på vanligt sätt med julmat, julgädda, julgran och julklappar. Och när det var gjort så gick alla till kojs. Och sen två tiden så ringde telefonen, vilket den brukar göra på julnatten. Och min far svarade, jag hörde han sa, jag kommer upp. Så han klädde på sig, gick upp till lokstation. Och efter en stund kom han ner och sa att det hade kommit meddelande via hangarradio till lokstation att amerikanska fartyget Park Victory, som på kvällen hade ankrat utanför Utö vid Lillharu för att invänta dagslyset för att gå till Helsingfors längs den min fria farleden, att den då hade fått bottenkänning och behövde omedelbar hjälp. Då gick vi ner, klädde på oss och gick ner till lotskutten, för den var ju den som låg närmast still och hade full beredskap att avgå när som helst. Och så gav vi oss iväg. Vädret var ungefär 11-12 på får, som man räknade i den tiden. Och tät snöyra och hög sjö.
Den stormiga julnatten år 1947 är en natt som utöbon och pensionerade lotsåldermannen Eskil Öhman nog aldrig kommer att glömma. Den natten inträffade den kanske mest omtalade och omskrivna sjöolyckan vid Utön. Natten till juldagen år 1947 sjönk den amerikanska ångaren Park Victory någon sjömil öster om Utön. Park Victory var ett 139 meter långt fartyg på väg från USA med Kollas till Åbo. I höjd med Utö fick fartyget meddelande om att destinationsorten hade ändrats. Lasten skulle sen också till Helsingfors. Park Victory ankrade upp för natten utanför Utö och den 48-manna starka besättningen började fira jul, ovetande om det annalkande ovädret. Inte heller uteborna kunde ana vilken ödesdiger julnatt som var på kommande. Ingen hade väntat sig en så kraftig storm, berättar Torvald Sjöberg, en av de utebor som deltog i räddningsoperationen.
Men ingen kunde ana att det skulle bli, när det var så herras fint väder på förkvällen på julafton, det var riktigt stiltje. Att vem skulle tro att det skulle, klockan 10 var full storm. Som det blev.
Det var blankstilt, det var en otrolig julafton, det är ju sällan i december som det är så vackert väder som det var just den kvällen.
Så att den låg ankar, men skulle man veta då skulle de draga upp ankaren och gått längre ut. Och den var på väg till Håfors, den här båten med kollast, men det blev ingenting det. Det blev till hamna på botten det. Men att... De litade på bara att det skulle hålla vädret bra.
Det hade börjat blåsa senare på kvällen och hastigt blev sjön ganska grov.
Man såg ju ingenting. Det här fyren som vi har här nu och vi här fönstret, så vi såg inga elden där från fönstret. Det var så tjockt. Så att det var nog fruktansvärt vad det kom snö och blåste. Nästan orkaniska vindar.
Vi förstod att det var en större olycka när det var ett stort fartyg som hade sänt nödsignaler. Mm. Men vi var nog ganska då ännu så till och med när vi for ut så trodde vi att den stod på grund och att vi skulle få plocka folket därifrån från båten. Men sen när vi kom till Svartgrund och fick se det som satt, så då visste vi att det fanns ingen haverist mera som stod om på vattnet, utan den hade sjunkit helt enkelt. Och då var det nog kanske att man lite började fundera vad det riktigt betydde.
Park Victoris ankarkätting hade brustit och fartyget hade hamnat på drift. Park Victori fick sedan upprepade gånger bottenkänning och flera stora läckor uppstod. Till slut törnade fartyget emot en grynna och började snabbt sjunka. Uteborna konstaterade att Park Victori var i sjönöd och åkte ut för att undsätta de nödställda. Det var lotskuttern, räddningsbåten Merikokko och fortets båt som deltog i räddningsoperationen. Eskil Öhman åkte tillsammans med sin far och några andra lotsar ut med lotskuttern.
Ja, vi sökte oss fram. Vi hade en strålkastare på lotskuttern också, en liten strålkastare, och sökte oss fram så att vi kom ut till Aftomarsudden, där vi visste att om man kan se fyren då, så ska den vara över Aftomarsudden. Då kommer man ut längs den djupaste farleden som går ut då. Inte någon riktig farled, med den som man använde när man for ut med sjötorronet och sådär. Så vi fick se fyren så mycket att genom snöyran att den syntes ibland och också Aftomarsudden, och med dem så körde vi ut sen. Och då kom vi förbi Svartgrund och lyste oss fram och sökte Svartgrund där med strålkastaren. Och när vi började lysa och se där så såg det så konstigt ut att där på högsta höjden på Svartgrund så satt det en hög med folk och höll i varandra. Sjön gick över nog, men att de hölls där på det sättet att de satt och höll i varandra, och det var många. Men vi kunde ingenting göra, för att vi hade ingen liten båt med oss. Med lotskuttern var det omöjligt att gå i närheten ens. Eller.
Medan Eskil Öhman var ombord på lotskuttern stod Torvald Sjöberg bakom rodret på kustartilleriets båt SP-39. Det var också den båten som hade de bästa förutsättningarna att bärga de skeppsbrutna.
Jag var nog med sen där och med det här arméns båt. Och vi tog lite, bärga lite folk här från en liten, bara en liten bergklack här. Så de hade, det var en livbåt som hade gått full med folk, och sen när den for iväg så på den över den där klacken som gubbarna satt på i sjögången. Och det skälpte folket dit att de fick tag i den där hållet där på den där bergklacken. Och den där livbåten for vidare med gubbarna i sen. Mm. Och i den satt också lotsen med och blev bärgad. Så att de låg där och slog sen mot bergen där vid Holme där, som vi fick gå dit och fick en tross till den. Och fick boxera i land om där sen därifrån.
Men det var väl en hög sjögång. Det krävdes en hel del kunskaper att rycka ut då.
Det var hög sjö då också. Att det var inte så bra att gå dit nära den där. Jag kommer ihåg att det var besvärligt med den där lilla. Där som vi tog de där 15 gubbarna som satt där. En var död där också redan då. Hade blivit på natten. Mm. Och de andra då, så måste man, vi hade en sån där ökstock med oss som vi satt, så fick i land, det gick två man i land där och hjälpte att de skulle komma ner till den där ökstocken och en gubbe gången, och så drog vi den till vår båt sen och så åter tillbaka. Det var ett jäkla hallå det där. Och svårt att hålla liksom, jag som måste sköta den här räddningsbåten då. Mm. Att man skulle slå upp mot bergen med. Mm. För det var hög sjö där. Men man klarade nog av det just att man inte slog i land. Där skulle alla ihop ha blivit annars. Om det hade gått i land. Nu kom jag till att det var tur bara att det inte var något, så mycket skicklighet med det där. Man gjorde sitt bästa bara. Och försöka hålla och göra det man kunde. Men att det inte hända något större olyckor. Mm. Det var viktigast för mig. Att hålla den här båten i sån skick att den skulle fungera. Maskinen skulle måste gå, absolut. För skulle det ha stannat så har vi slagit upp bergen med samma. Mm. Och där har inte varit så bra mer sen. Vem skulle sen ha bärgat? Ingen människa. Så att det var nog tur att det höll alltihop, måste jag säga.
Samtidigt som Torvald Sjöberg med SP-båten opererade närmare land, så var lotskutten på öppnare vatten för att söka efter överlevande.
Så vi fortsatte ut och söka mot Storgrund. Och när vi kom loar på Smissbläckan, som det heter, en grunna som är just i vattenbrynet. Så där hittade vi en livbåt med 4 man i. Vi fick plockat ur dem och sen for livbåten upp över Smissbläckan, och efter det så såg vi den aldrig mer. Då hade vi också tur att befälhavaren var med bland de där 4, och han berättade att det ska finnas en livbåt till längre ut, att 3 livbåtar hade lämnat vraket och det ska finnas en längre ut där. Och vi körde och sökte, och ibland såg vi något ljus och körde på det, men det var sådana här livbåtsljus som karbidlampor som brann där. Så det, men sen såg jag när jag stod vid masten och på utkik att en blinkande ljus, och vi körde på det och kom nära och så strålkastaren på och såg sen att det var en livbåt. Och där var då folk som satt i den, men båten var i marvar, den flöt bara på tankarna och den var full med vatten. Och det var svårt att våga gå nära, för vi var rädda att vi skulle sänka den om kutten kommer ovanpå den. Men vi måste ju försöka få bort den, för vi såg att det var sådana som satt upp och räckte upp sina händer. Så vi försökte få den, och vi fick upp därifrån då först 4, men den 50 var i mycket dåligt skick. Men vi fick till sist också honom upp därifrån. 2 var där sen, men de låg döda nere på botten och med huvud neråt, så att vi... Dem kunde vi ingenting göra åt, för och vi måste ju i land så fort som möjligt med det last som vi hade redan då. Vi fick inte ner dem i kajutan ens eller på kutten, utan vi måste försöka surra dem vid masten. Och när vi kom i land här så var det fullt med folk på bryggan då som tog emot dem. Och då fick vi också sen reda på när SP-båten kom i land som hade farit ut och söka längre inåt, så hittade vi Sundskär en livbåt med 15-16 man i, och då fick vi veta att de som satt på Svartgrunnen att de hade hoppat ur livbåten när den drev förbi Svartgrund, eller rättare sagt kanske över Svartgrund, så hade de hoppat ur, och det var de som satt där.
Den där som vi tog då på Buxé från den där holmen, så det var mycket, var det nog 15 man där ännu med liv i den, och förde hit till uten. Men en livbåt så hade här lotskutten träffat på, och där hade varit 3-4 man som de hade bärgat, men de låt livbåten fara sen. Och det var 2 döda i den, och den hamnade till Jurmo. De hittade båten där med likerna i sen på Jurmo dagen efter.
Ja.
Efter de första stora ansträngningarna fördes de skeppsbrutna man hade hittat till Utö. I hamnen stod uteborna färdiga för att omhänderta amerikanerna. Många av de skeppsbrutna var i ett väldigt medtaget tillstånd. Sedan åkte man igen ut i stormen och snöyran julnatten 1947. Lotskutten tog på släp en ökstock med vilken man kunde bärga de nödställda. Man hittade en grupp skeppsbrutna, varav en visade sig ha finländskt ursprung.
Med ökstocken sen så min far satt på rodde, och jag stod där förut och försökte ta emot dem när de kom. Sen när vi närmade oss grunnet så var det en som ropade på finska om att de har en död, att de får ta honom först. Jag svarade att jo, att ni får nota, men att vi kan ta bara en i gången, att han måste hålla ordning och reda där uppe. Och han gjorde det också en i gången, sen den döda först, och så rodde vi ut dem tur och ordning ut till SP-båten som låg riktigt i närheten. Och på det sättet så fick vi alla därifrån. Och så fort som möjligt i land sen igen då för att vi skulle få värme, för det var ju genomkylda och halvdöda nästan en del också.
Han talar finska, hur reagerar ni på det, att ni mitt i att höra en finsk röst?
Ja, det var underligt att höra. Jag hade inte väntat mig alls någonting sånt heller. Så att det var, men han var en mycket ordningsam man, för han höll noggrann ordning på dem där uppe, och det var säkert inte så lätt arbete när de hade suttit där och var genomfrusna. Mm. Och räddningen var så pass nära att de såg det. Så.
Hur den skick var det här, amerikanerna?
Det där som vi plockade från den där livbåten där ute, så de där fem stycken, så de var nog i mycket dåligt skick. De till och med sen efter det som Turku-båten förde dem till Åbo härifrån julandra dagen, så togs de in på sjukhus för observation sen, för att de hade fått så mycket olja i sig. Mm. De var helt nersmorda och det var mycket svåra att få tag i också när vi skulle få upp den där från livbåten. För det var ju som man skulle ha tagit i någon sorts margarinpaket eller någonting sånt där. Det var så halt att vi måste försöka i kläderna och få tag i kläderna för armarna och händerna, så det gick inte för att få upp den därifrån. Men det var mycket svårt och det var nog faktiskt mycket dåligt skick. Den ena dog ju sen också. Jag tyckte att han dog på vägen i land, men de påstod här sen att de hade sett något lite livstecken i honom när de fick den där som vi hade svårighet att få upp från båten. Så han dog ju sen. Så här blev två döda som var på landen som vi hämtade från grunden, och sen den sista vi tog i båten.
Hur skulle du säga att lotsen då reagerar? Lotsen som var ombord på Park Victory?
Jo, han... Det var han som var med i båten som SB-båten hittade. Så tack vare honom förstås kunde det rädda så där många. Mm. Han hade haft, tror jag, påstås det lite problem när de närmade sig Svartgrund där, att få dem att ro. Men att, det förstår man nog. När man från Amerika och fick se sånt där, de hade, tror jag, till och med börjat be till Gud där istället för till ro. Så att... men så nog att genom det att han var med där så kunde det rädda den där livbåten med 15 man i, och sen också det där från grunden som 15-16 som satt där. Så att, det kan man nog säga att det var hans förtjänst förstås.
Mm. Ändå en så här stor olycka och ändå mitt i natten av vinter och hård storm, så visst lyckades ni ju ganska bra ändå.
Ja, det måste man ju säga. Det var ju 38 blev räddade av 48 man, så och det hade också de som sen då vi inte hittade och inte var med alls där, så det var sådana som hade fått eld i kläderna när det var oljeeldad och elden hade slagit ut ur pannorna, så de hade kommit upp och hoppat direkt över bok förstås med eld i kläderna. Så att det var en svår olycka på det sättet.
Hur farligt var det då för er att åka ut?
Ja.
Hur stora risker hamnade uteborna ta, eller tog uteborna för att då rädda människoliv?
Ja, no, alla som var ute tog ju risker, det är absolut säkert. Men risk måste man ju ta, men när man ser att folk är nöd, så då är det ju tvungen sak att ta risk. Mm.
Det måste man nog säga, det att inte var det någon, fast det var hemskt riktigt och farligt, så det var ingen som nekade ändå att de skulle gå ut det. Nu var alla igång i alla fall, det måste jag nog säga det. Att inte kunde man göra det när man frågade människoliv, så måste nog alla försöka det man kunde.
Hur mycket hade man övat så här räddningsoperationer?
Ja, inte tror jag att jag inte hade övat. Inte var här någon övning den tiden, nej. Som jag kommer ihåg, nej. Inte skulle jag tro det.
Alltså i sådana här tillfällen så är det ju lokalkännedomen som är. Utan lokalkännedom här skulle ingen människa ha kommit ut till Park Victory heller. Med den tidens hjälpmedel som fanns inte. För det var lokalkännedom, och det hade ju vid varje sån här olycka så har lokalkännedomen spelat den största rollen.
Av de 48 besättningsmännen lyckades uteborna rädda 38. 10 hade drunknat eller frusit ihjäl under den här minst sagt dystra julhelgen. Uteborna tog sedan väl hand om de som hade räddats. Så här berättar Torvald Sjöberg.
Besättningen låg här på ute i alla olika hem här då. Tog vara på den, 2-3 man på alla husen här. Och de låg och hade bra, de som blev i liv. Och köttes bra om. Det tror jag nog fick torra kläder. Armén gav kläder. De hade väl de lager, så du, underkläder och sådana saker. Så att de hade roligt sen efteråt där i Åbo, hade de ju gått sen med arméns mantlar och skinnmössa på och vandra negrarna. Så det har sett lite roligt ut det där.
Amerikaner också.
Ja. Amerikaner, ja. Ja, det blev så när det inte var andra kläder, men nu dög de. Ja. Det var torra kläder i alla fall. Ja.
Umgicks ni med besättningen?
Jo, det här bland annat så var det en som hade var med där i min båt som blev räddad. Och jag var tittade efter där uppe hos Oldermans där uppe, Brunströms. Låg han och där och när han fick se mig så blev han glad så där och så sa han att jag talar engelska bara men att de översatt sen att sen när det mojnar så ska du komma ut med mig till båten. Jag har så mycket grejer där, tobak och annat så att, som man skulle ge då. Men då visste han inga att båten låg på botten. Mm-hmm. Han trodde att det blev stå där. Mm-hmm. Så att han blev lite sådär bemodig sen när han fick höra att det var inga kvar utav det mer. Så att det var sådär lite dramatiska funderingar mellanåt där.
Ja, många av amerikanerna hade ingen som helst aning om vart de hade hamnat. Många var förstås också i chock efter olyckan. På ute finns det många historier om dessa amerikaner. Enligt en anekdot gick 2 mörkhyade män ur Park Victoris besättning längs bygatan på Utö. När amerikanerna mötte 2 unga utebor stoppade dem och frågade vänligt var man kan beställa en taxi. De unga uteborna, vars engelska inte var den bästa, lär ha svarat kort och vänligt no, no. På annandag jul förde sedan Park Victoris besättning till Åbo och åkte en tid efter det hem till USA. Som tack till uteborna för deras hjältedåd under julhelgen skickade rederiet kaffesäckar till Utö. Men trots att kaffe var en efterfrågad vara efter kriget så sålde uteborna kaffet och köpte för pengarna en 10-armad ljusstake med de döda sjömännens namn ingraverade. Ljusstaken finns nu som ett minnesmärke i bönehuset på Utö. På väggen i bönehuset finns också ett tackbrev från USA:s ambassadör. Det tudelade vraket efter Park Victory är idag ett populärt dykmål. Man uppskattar att många 100 dykare besöker vraket varje år. Men minnet av den tragiska olyckan lever inte bara vidare bland dykare, utan också på Utö har Park Victory-olyckan alltid haft en central roll, berättar Eskil Öhman.
Nu har den ju ofta diskuterats förstås, och 40-årsminne, så då var det en större tillställning också, en minnesfest här. När 40 år hade gått så det var ju, nu har den ju alltid, och många frågar den nu också fast det har gått nästan 60 år sedan dess, så det är många som frågar den nu alltid, jag tror. Sådana som kommer ihåg det.
Nu här är nu sådana som kommer och vill lite höra efter det här, men nu har det liksom lugnat sig ner lite nu tycker jag de sista åren ändå, men det är ju så många år sedan att nu hölldes det ganska länge på med det där, så det var aktuellt ännu hela olyckan. Men det har liksom gått glömska det där nu för många nu. Inte kommer man inte tänka på det så mycket mer. Förrän man börjar tala om det här. Så.
Hur ofta tänker du på den här natten då, när du var ute och rädda?
Inte tänker jag alls. Jag tycker bara att det var bra som det var. Ja. Man gjorde det som man kunde. Och jag inte var något vidare med den saken. Och inte har jag fått något präning av det, utan det har varit en skyldighet att rädda människor om man kan göra det. Det är viktigast i det. Ja.
Det var ju i alla fall den största olyckan som har hänt här under den här tiden. Sen är ju ute vattnet förstås, var ju sen Estonia, men det var inte här utan var längre ute. Så att, men det var på helt andra sätt.